Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Välkomna ska ni vara till veckans upplaga av Seniorradion. Jag heter Sven Johansson och har sällskap i kontrollrummet av Thomas Bokvist. Och tillsammans är vi med 2 timmar framåt. Vi ska bland annat bjuda på allas vår Anna Mäler, konsumentrådgivaren som med aldrig sviktande energi ger råd och info i konsumentfrågor. Idag tror jag det ska handla om svarta listan, den där listan på företag som inte sköter sig. Sedan ska det handla om kommunens sparplaner ganska mycket. Bland annat har det presenterats förslag om kraftiga inbesparingar för de populära träffpunkterna. Ni vet de här som finns på Brunnsgatan och Kaplansgatan. Jag har varit på besök där på Kaplansgatan och fick då också ett samtal med 2 stycken samordnare för verksamheten. Och sedan träffade jag också en av volontärerna. Det finns alltså ett antal människor runt omkring som hjälper på frivilligt utan ersättning, hjälper till med allt praktiskt. 2 representanter för de största pensionärsföreningarna kom också hit och berätta om hur de tänker agera i dessa spartider. De är inte fullt tillfreds med sparplanerna beträffande träffpunkterna, har jag förstått. 2 timmen, då ska vi prata lite grann om kvinnodagen som infaller kommande fredag, nästa fredag, eller nu på fredag alltså. Och då får vi besök av Lotta Bålman som ni då och då har stött på i vår panel bland annat. Men här är en lite annan roll. Sedan blir det blues. Sven-Erik Lundberg har utlovat lite rockigare tempo. Nu är det Beatles bland annat i veckans upplaga med Roll Over Beethoven och några andra trevliga låtar. Sista halvtimman, vår alerta nyhetspanel som vanligt. Bozena Mitsinski, Kari Littmark och Lotta Bålman igen då laddar upp med sina bästa argument. Runt omkring och här emellan en himla massa bra musik. Det är Sven-Erik Lundberg som har gjort urvalet och då blir det inte bara blues faktiskt. Men allra först i musikkompotten Erik Bibb, jävla aktuell nyligt. Men nu med en låt som heter Morning Train. Called it the tree of life.
sins been taken away. Taken away. Jordan's deep. Jordan's wide. Milk and honey on the other side. All my sins been taken away.
Eric Bibb var det vi lyssnade på. Som sagt, jävla aktuell, alldeles nyligt var han här på besök i konserthuset. Men nu i nutid har vi Ingrid Karlsson här i studion. Ja. Och då vet vi vad det ska handla om.
Då ska då ska det handla om namnsdagar.
Vad trevligt.
Och den 5 mars, då sen får vi gratulera Tora och Tove. Tora, det är ju ett gammalt nordiskt namn som återfinns på runstenar. I Skåne och Bohuslän levde Tora kvar genom århundrarna för att åter sprida sig över landet på 1800-talet. I slutet av 90-talet så ökade faktiskt populariteten och Tora blev ett av de 200 vanligaste tilltalsnamnen. Kan vara en kortform av kvinnliga namn som börjar på Tor, men också en feminin form av Tore. Haft namnsdag i Sverige sedan 1901. Tove blev ett riktigt vanligt tilltalsnamn på 90-talet, men i slutet av 90-talet så började dock trenden att mattas. Tove är den danska kusinen till Tova. Namnet började användas i Sverige i mitten av 1800-talet. Har stått i almanackan sedan 1986, men har från och med 2001 sin tredje placering bredvid Tora. Så Tora och Tove, och sen Sven, är det ostkrokens dag idag, såg jag. Eller ostbåge, vad du nu kallar.
Så man har bommat den fullständigt? Har några ostbågar med dig?
Nej, jag är inte så förtjust faktiskt i ostbågar. Ja.
Nej, inte jag heller faktiskt. Nej.
Men man får ju inte öppna påsen för tidigt, för då blir de ju sega, har de sagt.
Ja.
Mm. Men om vi ska tala om att imorgon, den 6 mars, är det Ebba och Ebbe som har namnsdag. Och då är det europeiska logopeddagen. 7 mars, Camilla, och då är det punchrullens dag. Här kommer dagarna på band, vet du. 8 mars, Siv och Saga. 9 mars, Torbjörn och Torleif, och då är det tomatsåsens dag. Och söndag, den 10 mars, då är det Edla och Ada. Och 11 mars, Edvin och Egon. Men idag, som sagt, var är det Tora och Tove, om vi känner någon sån som vi kan gratulera.
Och sen har vi den här veckan också den 8:e, då är det internationella kvinnodagen.
Ja, just det. Det får vi inte heller glömma.
Den kommer vi att påminna om lite senare här.
Ja, jag tänkte det.
Och torsdagen den 7:e är det Smålands nationaldag. Ni vet, första torsdagen i mars.
Ja,
jag har utlovat marsipantårta till gänget här vid vårt veckomöte.
Vi
får se hur det blir. Vi får se hur det blir med detta. Tack så himla mycket, Ingrid.
Varsågod.
Nu ska du ut i halka, hade du i morse.
Halka på trapp. Har man trätrapp hemma, snälla, ta det lugnt.
Några dagar till i alla fall innan våren har kommit hit. Vi lyssnar på våra sponsorer under tiden.
Reklam.
Välkommen till Gävle Teater i vår.
Skådespelarna Amanda Jansson och Martin Pareto tar plats på scen i Jag får ner till bror. Imponeras av hisnande akrobatik i Cirkus Cirkörs nya föreställning och njut av en hel afton med Verdis opera Maskeradbalen. Missa inte Gunilla Nyros och Marie Göransson i Dödsdansen. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu, varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Och där har det blivit dags för vår första större reklam eller inslag. Nämligen Anna Mähler kommer rusande från informationsdisken i Konsument Gästrikland.
Ja, precis.
Ja, men hon lovar att ge oss några minuter. Anna, du tänkte bland annat prata om den här svarta listan, va?
Ja.
Berätta, vad är svarta listan för någonting?
Jo, det är ju så här att vi konsumenter, när vi hamnar i tvist med ett företag och så kommer man inte överens, då finns det två vägar att gå vidare i den juridiska tvisten. Antingen vänder man sig till Allmänna reklamationsnämnden som är kostnadsfritt och bygger på skriftlig bevisföring. Och där får man då en rekommendation på tvistelösning. Alltså ingen dom, utan man får en rekommendation. Och de flesta företag följer ju Allmänna reklamationsnämndens rekommendation på tvistelösning. Och den andra vägen är att man går till tingsrätten och då får man ju en dom. Och då får man ju verkligen, då får man ju rätt, va? Och svarta listan, det är då de företag som vägrar att följa den här rekommendationen från Allmänna reklamationsnämnden. Så att tidningen, konsumenttidningen Råd och Rön har ju kontaktat och frågat, och då, så de här företagen har ju fått en chans och blivit informerade om, jaha, du tänker inte betala, men då kommer vi publicera ditt namn, alltså ditt företagsnamn. Så de har ju fått flera, och de har ju också fått chanser från Allmänna reklamationsnämnden, att de har blivit påminda där också. Men de här företagen väljer då att inte följa den här rekommendationen. Och det är alltså svarta listan från tidningen Råd och Rön. Och tyvärr så växer ju antalet företag från våra kommuner där. Och det tycker jag är en väldigt tråkig utveckling, att företagen väljer att inte följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendation på tvistelösning.
Jag tittade på någon lista du hade här. Det är något tiotal.
Det är 9 företag som gäller, och vi har ju 5 kommuner, och det är 7 företag i Gävle och 2 företag i Sandviken. Förra svarta listan hade vi ett Älvkarleby-företag, men det är borta nu, så då har ju den tvisten lösts, får jag utgå ifrån. I och med att de finns inte med längre, så då har ju de konsumenterna troligtvis fått rätt och fått sin ersättning.
Så det är det här, du står på svarta listan till tvisten är borta, kan man säga så?
Så är det, för vi har ju då ett reseföretag från Sandviken. Vi har ett reseföretag och det finns i Sandviken. Och det är de här som säljer studentkryssningar. Och så kom covid och det fanns ju regler hur man fick pengarna tillbaka då. Och de vägrar ju, i vissa fall har de gått in och betalat tillbaka hälften, men inte, va? Så att vi har ju flera konsumenter när det gäller de här studentkryssningarna som inte får tillbaka pengarna, och de ligger kvar sedan 22, men företaget fortsätter ju att sälja sina resor, men där finns det ju x antal personer som inte får tillbaka sina pengar. Och det är, totalt blir det ju ganska mycket pengar då.
Men det här då att ni fortsätter publicera de här och Råd och Rön gör ju det då också. Vad får det för betydelse för det här reseföretaget? De stuntar i det och så bedriver de sin verksamhet obehindrat kan man säga.
Ja, alltså det är ju så här. Jag är ju så glad att jag får komma till radion. Alltså det är ju så här. De yngre läser ju inte så mycket tidningar, utan vi måste ju satsa på att komma ut i andra medier med den här informationen. Mm. Och det är ju inte jag som kommunal konsumentvägledare i Konsument Gästrikland som publicerar det här, utan det är ju en tidning, Rikstäckan. Och den finns ju också digitalt och ute på sociala medier. Så jag tror även yngre börjar hitta det här. Men det man ska göra, det är ju för att den stora gruppen här, det är ju motorområdet. Alltså man kan säga så här, totalt är det ungefär 500 000 som ett x antal konsumenter ska ha tillbaka då enligt den här rekommendationen som de inte får. Och då är det ju motorområdet som är störst. Där är 6 personer som har alltså tvister med företag, och där är ungefär 235 000 tillsammans. Och sen när det gäller hantverkare, där är det bara 2 konsumenttvister, men däremot väldigt mycket mer pengar. Alltså för de här 2 personerna, det är cirka 255 000 som 2 personer ska dela på då, ungefär. Men det är 2 olika företag. Och vad var frågan just nu? Jag har glömt bort det.
Ja, det har nästan jag också. Jag tänkte bara komma tillbaka till det där. Visst kan vi tala om då att det här studentkryssningarna, ja, vad det företaget heter?
Ja, det är ju allmänt. Det är ju inget hemligt.
Den heter Fun Cruises.
Ja.
Roliga resor.
Ja, precis.
Ja. 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 Och sen sa du då, sen är det motorföretagen i, jag ser, Gävleborgs Bilcentrum, ja, Gamron Bilverkstad, Modern Auto Group, Gästrike Bilinvest, SR Auto Bilservice, Musses Bilar. Ja, det var väl de som...
Det är bilföretagen, ja, ja. Precis.
Ja.
Men det jag också vill komma in på, det är ju hur man betalar. Det är ju så här att jag som vägledare ska inte säga att man ska handla på kredit. Men när det gäller att köpa bilar och resor, då är det väldigt bra att handla på ett kreditkort. För då har vi nämligen en tredje part, det är banken. För då finns det en lag som heter konsumentkreditlagen, som säger att har jag handlat på kredit så kan jag väcka samma krav mot banken. Och det här upplyser jag ju då väldigt mycket om, men det är ju en process. Jag kan ju inte gå till banken på en gång, utan det finns ju steg jag måste göra, steg 1, 2, 3, 4 innan jag kontaktar banken. Men i slutändan så kan jag kontakta banken, så säger jag så här, jag slutar betala till er. Och då kommer ju banken gå till bilföretaget och säga, ja, Sven vägrar att betala, vi vill ha tillbaka våra pengar. För när man handlar på kredit, då har ju en bank skickat över pengar till bilhandlaren redan. Då liksom kommer en bank in och säger att vi ska tillbaka våra pengar. Det är en mycket starkare juridisk part än lilla jag. Va? Så då löses väldigt många tvister när man har handlat på ett kreditkort. Och då är det alltså konsumentkreditlagen. Och det är samma sak när man handlar resor. Man ska ju inte handla en resa om man inte har råd till det. Det vill jag poängtera. Utan du ska ha råd med det här. Men du får ett extra skydd om du handlar på ett kreditkort. För då kan man... man kan gå den vägen tillbaka för att få tillbaka pengarna.
Mm.
Så det är väldigt viktigt att veta den skillnaden.
Mm. Ta det en gång till i enkel form. Man ska alltså inte...
Ja, man ska ju inte handla på kredit. Man ska ju inte handla varor om man inte har råd att köpa dem. Det är ju min huvudregel. Men om du ska köpa till exempel en bil eller köpa en resa, då är det bra att köpa det på ett kreditkort. Inte ett betalkort som många gör. För det är det här man blandar ihop. Jag pratar om ett kreditkort. För då får man ju en räkning sen. Handlar man då på ett kreditkort, då gäller en till lag, och den heter konsumentkreditlagen. Och den säger i korthet att jag kan vända mig till banken och säga att de vägrar att reparera min bil. Nu kommer jag ställa in mina betalningar. Men innan man kan inte, det är ju en process innan man hamnar där. Och det vägleder ju jag som kommunal konsumentvägledare, de konsumenterna, i hur man går vidare. Det är ju mitt jobb då, så att säga.
Ja.
Nu förenklar jag ju det väldigt.
Ställa in betalningarna, det är alltså inte den här att man håller på att gå i konkurs, utan slutar betala.
Man slutar betala, och då måste man ju också ha bevis på att man har påpekat det här för företaget och begärt sin rätt.
Hur stor del av företagen, höll jag på att säga, hur stor del av era ärenden är det här? Som, det är ganska sällsynt ändå. Att
nej. Det här är min vardag. De här är de, kan man säga, de tre största konsumentproblemen. Det är bilar och bilverkstäder. Och sen är det hantverkare. Vi renoverar ju och har för oss, och vi kollar inte upp företagen, och vi betalar förväg och har oss, och så blir det jättedåligt och så ringer vattnet ut i hallen. Och sen är det resor, telefoni, det där har ju mycket också, det här med avtal om telefon och dator och sånt här. Men det här är min vardag. Och det här avspeglas ju. Det här är ju de största konsumentproblemen vi har. Det är bilar och resor och hantverkare.
Mm. Jag såg något av de här företagen från Sandviken. Mm. Där handlade det om väldigt mycket pengar.
Ja, det är en person.
Ja, det är en tvist där då.
Det är alltså en tvist. Ja, de kanske är två, det vet jag ju inte. Uh-huh. Ja, det är en offert. Och det här är också väldigt viktigt att prata om, tycker jag. Va? Här har de en offert och företaget har byggt, så det är inget problem med själva bygget. Va? Det är klart, det är nöjt. Och sen kommer fakturan, och då är den otroligt mycket högre än offerten. Och en offert är ju bindande. Och det här är väldigt viktigt, det många då konsumenter gör, va? Därför man är så rädd för att få inkasso på sig. Det är att man säger, jag betalar under protest och sen går jag till Allmänna reklamationsnämnden. Och där måste man då ge en varningsklocka. Och det, jag vet ju inte riktigt om det handlar om just i det här specifika ärendet. Men om du betalar under protest, du går till Allmänna reklamationsnämnden, du får rätt. Och företaget nekar, som de gör i det här fallet. Det här handlar om 161 000 som den här konsumenten har fått rätt, som det här företaget då ska betala tillbaka. Men de nekar.
Mm.
Och då måste ju den här konsumenten gå till tingsrätten.
Mm.
Hade de pratat med mig, då hade jag sagt så här, betala enligt offerten. Och så får företaget driva ärendet istället. Och då hade det gått till inkasso, och då hade jag informerat, så här gör du när det går till inkasso, och du bevisar det här och det här. Och då hade du inte förlorat så mycket pengar. Va? Därför man är så rädd för inkasso. Men det finns ju lagar och regler som styr inkassoverksamheten bara. Och det är ju det här som är mitt jobb, att tala om så här och så här och så här gör du. För vi har ju ändå ett rättssamhälle.
Ja. Det här specifika fallet, vet du om de har drivit det här vidare då till tingsrätten? Eller?
Det har jag inte kontrollerat, nej.
Nej. Men om det nu blir så då, att de driver det till tingsrätten och det kommer en dom där, då försvinner företaget från svarta listan, för då är det någonting helt annat. Va?
Ja, då är det ju så här att ja, de kan ju ändå neka, och då blir det ju en annan process som, vad heter, konsument. Och då har den ju en dom, då får den gå till kronofogden. Och ja, det är mycket, då kanske företaget har gått i konkurs. Och det, jag menar, det kan ju finnas andra saker, så det är ju inte alls säkert att de får de här pengarna.
Nej. Nej.
Så betala inte under protest. Det är viktigt att veta det, att det är en risk man gör.
Jag tror att vid ett antal sådana här tillfällen så är det väldigt bra att ringa till Konsument Gästrikland och få lite råd och tips.
Ja.
Du sitter ju snart tillbaka vid disken där nere och svarar på frågor.
Idag har jag sitter inte i disken. Det är min kollega som sitter i drop-in-disken. Jag går till telefonen och svarar i telefonen. Så okay. Vi har ju två kanaler in då.
Ja. Är det tätt på given? Är det många som söker assistans?
Ja, det är ganska många. Absolut.
Och ni håller till numera nere i biblioteket?
Ja, nere på Nygatan blir det.
Ja, just det.
Ja. Men vi är ju till för hela Gästrikland. Vi har ju fem kommuner. Men vi sitter fysiskt nere på biblioteket på Nygatan tisdagar och torsdagar för drop-in mellan 9 och 12. Sen har vi ju mer telefontider som man ringer.
Mm. Vad gör ni sen när det här Agnes blir invigt? Flyttar ni med
dit? Vi flyttar dit, ja. Vi kommer hamna där. Jajamensan.
Vad trevligt.
Ja.
Då ska jag släppa iväg dig,
ja, det
Anna.
Får
du sa du, jag måste nog tillbaka och svara i telefonen.
Ja, det ska jag göra.
Ja, det tycker jag.
Ja.
Tack så hemskt mycket. Jag hoppas att lyssnarna har blivit lika kloka som jag
tack,
i det här fallet.
Ja.
Så får vi se.
Ja.
Och välkommen tillbaka om några veckor, tre veckor.
Tre veckor kommer jag tillbaka.
Tack ska du ha.
Tack själv.
Och under tiden ger vi oss ut i en tjusig tid tillsammans med Barbro Hörberg.
vad Erik dansade bra, vad stilig han var. Vi var, ska jag säga, ett urtjusigt par. Walter var charmör, han hade chapp och klack. Han dansade tango som en gud och var så flott i frack. Ni som är unga nu har nog svårt att förstå. Vårt liv var som en dröm, vi som var unga då. Det var en tjusig tid. Ja, då kunde man dansa till vevgrammofonmusik. Ja, då fanns det romantik. Då hade vi ett mål, och det var att leva livet, all glädje som fanns att få. Ja, den tog man vara på. Jag var så populär och så omsvärmad då. Walter var så kär i mig, hemligt förstås. Han var alltid med på festerna vi gav, och gav mig heta blickar under Eriks välkomsttal. Och efter middagen tog han fram sin violin och spelade små stycken utav Paganini. Det var en tjusig tid. Ja, då kunde man spela. Romantik. Herrarna drack sin grogg och damerna gröna hissen. Jag minns Erik tog min hand och friade under en palm. Sen gled vi kind mot kind i en smäktande vals. Jag minns att Erik sa något om min vackra hals. Min klänning, den var brun, av blank satin flör. Och jag hade först av alla combination innanför. Förlovningen och möhippan och bröllopet. Jag hade vita liljor i min brudbukett. Det var en tjusig tid. Ja, då kunde man valsa. Vi svävade till musik. Ja, då fanns det romantik. Vår första lilla hem blev som jag hade drömt om. Med takkrona av kristall, pangdyl av förgylld metall. Vi fick två små barn som var så söta så. De var alltid lika klädda och artiga och så. Ja, sedan så kom kraschen som splittrade oss när Erik gick och sköt sig av misstag förstås. Men jag räknar de lyckliga stunderna blott och sitter här och minns det som har smakat gott. Åh, det var en tjusig tid. Ja, då kunde man leva och varje disharmoni förgylldes med fantasi. Vi dansade Pale Glide och tiderna blev ju sämre. Och Walter blev kapten och jag sjöng Lili Marlene. Det var en tjusig tid, ja. Vad kunde vi göra? Jag menar, särskilt när det är krig behöver man romantik. Det var en tjusig tid. I Sverige la, ra, 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 ra. Ja, då kunde man dansa la, ra, ra, ra. Ja, det var tider det.
Det var en tjusig tid, sjöng Barbro Hörberg om. Och nu över till någonting som inte är fullt lika tjusigt. Vi talar om de mörka molnen som hopar sig. Kommuner och regioner landet runt, de rustar för ekonomiskt bistra tider. Och besparingskraven blir fler och större och rör upp känslorna. Kristina Berglund och Pamela Berglund, de är verksamhetsansvariga på de två träffpunkterna. De träffade jag senare tidigare och de ger nu sin syn på varför de tycker att den här verksamheten behövs. En vardag på träffpunkterna, kan man tänka sig att det ser ut då? När kommer du hit?
Jag är ju här tidigt på morgon naturligtvis och vi börjar ju med möten oftast. Och sen så gör vi smörgåsar, förbereder dagen. Och när klockan börjar närma sig 9:45, då börjar de rulla ut från bland annat adjunkten med alla rullatorer på rad så här. Och det är jag alltid kö här 10:00 när jag öppnar.
Adjunkten, det är alltså boendet mitt emot.
Precis,
här, va?
Det är det. Ja. Det är plus 55 boende. Mm. Ja. Och sen kommer de ju hit och sen i stort sett så har vi ju olika aktiviteter hela dagen. Det kan ju vara, på en dag kan vi ha 3-4 aktiviteter. Det är allt från jumpa och kanasta och olika spel och sådär, föredrag.
Mm. Hur många kan det vara som kommer hit en dag?
Det är ju väldigt olika måste jag säga. Men alltså, det är ju aldrig under 35 personer per dag. Alltså, men det är ju 40-80 om jag säger så. Så gör vi det väldigt enkelt. Men...
På Brunnsgatan är det ungefär samma frekvens då?
Vi har samma upplägg där uppe. Det är samma program i princip.
Ja.
Det är lite färre besökare på Söder. Men det är ändå välbesökt, måste jag säga.
Betalar de som kommer hit någonting för aktiviteterna och sådär?
Nej. Nej, det är en gratis aktivitet.
Ja.
Det som kostar, det är fikat. Och det är typ till självkostnadspris.
Okej.
Vi har väldigt bra fika här. Väldigt mycket. Och här har vi hembakat också.
Nej, är det du som gör det? Eller?
Nej, där går väl gränsen, tänkte jag säga. Nej, men vi har en anställd här som bakar.
Mm. De här aktiviteterna då, föredrag och sånt där kan det vara?
Ja, vi har ju mycket föredrag och vi lyssnar ju naturligtvis på vad besökarna vill ha för föredrag. Det kan ju liksom vara precis allt. Vi har ju olika... vad ska vi säga, myndigheter, pensionsmyndigheten var här tror jag förra veckan och konsument har vi har ju mycket samarbete med biblioteket. Vi har ju bibliotekarier här som kommer och har boksamtal och du har ju haft några grupper och de får låna böcker här. Vi har ett litet minibibliotek här också och de får lämna böcker. Ja.
Brunnsgatan
kontrar med. Vi har kanske lite lugnare approach än vad man har här nere på Kaplan.
Ja.
Men vi har bland annat idag, nu hade hon sportlov idag, men vi har meditation. Gratis meditation, 45 minuter. Fantastiskt. Ja. Jumpa hade vi i morse. I tisdags hade vi en grupp som heter Livsväven som drivs av en diakon. Som, ja, det är fantastiskt bara det att vi kan ha så olika inriktning men ändå samma.
Den här fikastunden då, den är helig förstås.
Den är helig och viktig. Det är liksom både förmiddagar och eftermiddagar.
Jag tittade förbi här igår. Det är torsdag nu när vi spelar in det här.
Ja.
Och då var det film här. Det var
just
fullt
det.
Med folk.
Ja, då var det fullt. Då var det väldigt mycket folk. Ja.
Ja.
Då har vi film en gång i månaden. Och då har vi en volontär som visar den filmen. Så hon går runt med en lista och besökarna får skriva vilka filmer de vill se. Och så går vi efter den listan och så visar vi det på stor skärm. Så det är jättebra.
Mm.
besökarna, är det samma besökare som kommer dag för dag? Eller?
Nej, det är nya och det är unika gäster varenda gång. Så att det är ju det som är så fantastiskt. Vi har en handfull som alltid kommer, men sen är det nya gäster som kommer.
Ja. Blir det fler och fler? Eller?
Ja, faktiskt blir det det. Det är glädjande att det blir fler och fler. Och efter covid nu så kan man se att det ökar. Folk börjar komma tillbaka.
Ja. Hur nåddes ni nu av det här beskedet om sparverksamheten? Vi kan väl kalla det så. Det är ju en radikal bantning.
Ja, det är det. Det är en väldigt stor bantning av oss här. Det är ju både anhörig stöd och volontärverksamheten och här. Är det någon mer som jag...
Uppsök. Ja, det finns ju en del i vår organisation också som ringer till 80-åringar i Gävle kommun som inte har några andra insatser än att de har fyllt 80 år. Mm. Så att de rings upp av en av vår personal.
Mm. Och pratar om våra verksamheter och informerar vad som finns att erbjuda. Mm. Alltså hur jag fick reda på det, det var via Ankaret. Det är ju kommunens intranät. Där hade de lagt ut att det skulle bli väldiga besparingar. Så det var där vi fick läsa det. I alla fall jag och du. Mm. Lika,
och tanken är då i det där förslaget, det är i princip att den här verksamheten ska upphöra, eller?
Ja, nu är ju inte det här klubbat och klart.
Nej, det är ett förslag.
Det är ett förslag och vi har skrivit en konsekvensanalys och nämnden tar ju det här den 27 mars. Och hur, i vilken form vi blir kvar, det vet vi ju inte. Men att det blir rejäla nedskärningar, det förstår vi ju. Mm. Det är ju ingen hemlighet att det kommer att bli stora konsekvenser för våra seniorer och volontärer.
Mm. Ja, det är en stor del av budgeten som försvinner. Så att vi kommer ju att få känna på det här. Eller seniorerna främst.
Mm. Mm. Och ni som är de anställda, det är också då lite osäkert, va?
Ja.
Vad ni tar vägen sen.
Det känns ju lite oroligt. Så är det. Mm.
Och besökarna då, en del stamkunder och sånt där. Hur reagerar de inför det här?
De är ju förtvivlade. De är bestörta över att det här kan hända i våran äldrevänliga kommun. Det är de ju väldigt bekymrade över. Hur kan vi montera ner någonting sånt här? Det behövs verkligen, för att det är många som har mist nära och kära och behöver ha en annan social samvaro. Och här på träffpunkterna kommer de ju för att socialisera sig och få en trygg och bra vardag. Mm. Så det är ju jättesorgligt. De är ledsna.
De är ledsna och arga är de faktiskt också. Ja. De har börjat med protestlister och så att de vill ju reagera på det här och visa.
Men då kan jag säga att ni har inte gett upp.
Nej, du.
Verkligen inte.
Det gör vi inte. Nej. Vi kommer verkligen att jobba för att få vara kvar.
Ja, och det slutliga beslutet, det var alltså i slutet på mars.
Ja, 27 mars.
Så tar
nämnden beslut på hur framtiden ska se ut. Om vi ska packa ihop helt eller om vi kan driva det i någon sorts form. Det vet vi ju inte än.
Okej. Lycka till då i fortsatta kampanj, säger jag till Kristina och Pamela Berglund, men inte systrar
och inte gifta.
Okay. Tack ska ni ha.
Tack själv.
Tack.
På mitt besök på Kaplansgatan så träffade jag också en av volontärerna där, och så här lät det.
Här på träffpunkten på Kaplansgatan träffar jag en av volontärerna. En väldigt viktig del i verksamheten här. Vad heter du?
Margit Bojang.
Och du är alltså volontär. Vad innebär det? Vad gör man då?
Då innebär det att man hoppar in i det här och hjälper till den som är, som till exempel Pamela här på Kaplansgatan, att man gör smörgåsar, tar och serverar och står i kassan, och framförallt när man har en liten ledig tid, pratar med människorna. prata med de här seniorerna som är i samma ålder som mig.
Hur länge har du hållit på med det?
Det blir snart 3 år.
Ja. Så det här är en viktig del i ditt liv också?
Absolut. Absolut. Det är jätteviktigt. Så jag är på Brunnsgatan och på Moränen. Ja. Och jag högläser också på varje ställe. Därför jag är sagotant på Bibblan.
Okej. Okej.
Så jag börjar där nu på lördagen och läser för barn.
Och här sitter då ett antal gäster och kallas det gäster förresten, eller vad säger man?
Ja, besökare eller gäster.
Ja, okej. De sitter och väntar på att du ska läsa för dem.
Ja, då kommer vi in här och då är vi här inne.
Ja, vad läser ni då idag?
Jag lånar ju böcker då, så jag har ju så bra att jag får hjälp på Bibeln då. Och så får de välja. Får de välja en bok.
Vad säger du om det här förslaget? Sparförslaget nu som kan få allvarliga konsekvenser för den här verksamheten.
Fruktansvärt.
Ja. Fruktansvärt. Vad får du för konsekvenser?
Vad du får för konsekvenser? Då kommer ju folk att sitta hemma och sitta och titta ut på gatorna och på bilarna. Och de kommer ju inte, de har ju blivit bekanta här med bränna. Men inte kommer de att gå och ta kontakt med dem och så. Det är här som man gör det. Jag har väldigt väldigt bra bevis från igår. Jag har en väninna som jag vill berätta om som har varit egen och haft frisörsalong. Men hon såg att nu börjar det liksom komma mindre folk. Så hon lag ner det. Och genast så blev hon så här att oj, hon jobbade visserligen 3 dagar i veckan, men hon ändå träffade folk och fick göra det. Och då så sa jag så här, men börja, kom. Nej, men då hade hon inte tid. Och i tisdags kom hon till Brunnsgatan och överraskade. Och blev så överraskad och sa att snälla Margit, jag måste komma. Snälla Margit, jag måste komma. Vad heter det? Varje tisdag. Ja, men vi kan se till att vi försöker hämta dig. Så där. Där har jag väldigt tydligt bevis hur viktigt det är i den här åldern.
Ja.
Mellan 75 och lite över 80 år. Det är så viktigt. För hon bara sa, nu blir jag deprimerad, nu blir jag sjuk. Det är det som kommer att hända.
Rädslan av att bli sittande ensam hemma och stirra i väggen.
Och ja, och då blir man ju också sen psykiskt sjuk. Så då blir det väl ändå dyrare för kommunen.
Det kanske inte ens är en besparing då?
Nej, det är ingen besparing då. Nej. När man tvingar folk sådär. Liksom man ger... Jag själv som är den här åldern känner på något vis att vi får straff för att vi finns till, att vi inte har dött än.
Det får bli slutordet.
Ja,
tack för att du tog dig tid, Margit.
Tack.
Och nu får folk komma hit och lyssna på din högläsning då.
Ja, det ska du få.
Och vi lämnar Kaplansgatan och är tillbaka i studion och där har 2 gäster. Susanne Falk från PRO. Och Pirko Jonsson från SPF Seniorerna heter det nu för tiden. Hur är ni involverade i de här nedskärningsplanerna och sånt där? Vad säger du, Susanne? Mm.
Ja, det är så här, jag sitter i kommunala pensionsrådet. Och vi har ett reglemente där. Och där så står det att vi ska vara ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information. Vi fick information den 15 februari på KPR. Den här informationsstunden den var 16:30 och den slutade 17:00 och det fanns inte tid för frågor utan det var en ren information. Så något samråd fick vi inte och det är vi rätt så upprörda över. Alla i KPR faktiskt. Jag har pratat med SPF också. Så det här känns ju inte bra för någon av oss äldre i den här stan. Mm. Vi är en äldrevänlig kommun. Det finns en arbetsplan och man har gjort ett bra jobb än så länge. Men nu håller man på att rasera allting. Så vi är väldigt upprörda över det.
Fick ni någon förklaring till att det här lades fram så abrupt?
Nej, det kan jag inte påstå. Nej.
Vem stod för informationen då?
Det var Eva Elander från Välfärd.
Mm. Hon är ordförande där.
Ja, precis. Hon är ju politiker. Mm. Ja.
Och hade inte tid att svara på frågor, sa du?
Nej, precis. Det hade hon inte, utan det avslutades klockan 5. Och det känns inte bra. Vi ska ju också vara remissinstans. Jag förstår att ekonomin är svår i kommunen. Man har ju också höjt bussbiljetterna den här. Och den är ju, det kan vi ju acceptera. Men det här andra, det drabbar ju alla.
Det är många neddragningar. Så där, som det är ju anhörigcenter som också är ifrågasatt. Mm. Och vi har neddragningar inom vården och sånt där. Som. Du, Pirko, du sitter inte i KPR då. Men hur reagerar du inför det här? Att ni bara får de här förslagen och inte får tid att yttra er?
Ja, för det första så reagerar jag naturligtvis på just detta att man inte i KPR, som är det organ där sådana här frågor ska diskuteras, inte haft tid att ta upp det. Och jag utgår på något vis ifrån ändå att det kommer att ske. Att våra representanter, både alltså ni inom LO och vi SPF, alltså, att vi gör, tar upp de här frågorna på nytt, på riktigt. Därför att det är väldigt många av de här frågorna är ju såna som berör våra medlemmar.
Ja, visst.
Om du tar till exempel träffpunkterna, det är för många inom SPF, är det inte bara SPF som gäller alltså, utan man också utnyttjar möjligheten eller har glädje av möjligheten att gå till träffpunkterna. Och nu ser det ju så ut att förslaget i varje fall är det att de läggs ner. Aha. Och vad händer då? Vi har ett samhälle med ensamhet.
Mm. Och bland annat. Är det inte lite grann som den här volontären beskriver det då? Att, ja, vad är alternativet? Ja, då går man hem och så sitter man och stirrar i väggen och mår sämre och sämre av det. Va? Mm. Det här är ju liksom en friskhetsinsats, kan man säga, i väldigt hög grad. Men någonstans där, du sa, för det första, tiden. Det här, om några veckor kommer ju det här beslutet att tas. Mm. Kan ni flytta fram den tidpunkten? Eller
har ja, alltså det måste vi ju göra. Nästa KPR är 17 april och då enligt den här agendan och så ska det beslutet redan vara fattat då.
För det
ska
tas i slutet på mars.
Ja, det ska tas i slutet på mars. Ja. Så att det måste vi få till en sån ändring av det. Mm.
Men jag vill också speciellt egentligen lyfta upp den här punkten som handlar om anhörigstöd. Därför att det är någonstans är det väldigt svårt att förstå hur man tänker då man tar bort en form av stöd som är alldeles nödvändig för de som har hand om sina anhöriga som har olika sjukdomar som kräver ständig vård eller vård i hemmet alltså. Aha. Nu tar man bort både de här möjligheterna att kunna ha sådana här veckor, var fjärde vecka till exempel, där den sjuke har möjlighet att få vård. Det minskas avsevärt.
Det här som kallas anhörigplatser då?
Ja, just det. Och det ökar ju slitagen hos de som är vårdare istället.
Och kommunen har ju faktiskt ett stort ansvar mot de äldre. Alltså att enligt kommunlagen måste man ha en uppsökande verksamhet. Och det finns många som sitter ensamma idag. Och det kommer ju bli ännu värre när man tar bort de här möjligheterna att träffas. Och man har ju nyligen, förra året tror jag, då startade man upp en sån här träffpunkt i Andersberg. Och det känns ju konstigt.
I Nya Hemlingborg där uppe?
Nej, i Andersberg.
I Andersberg, okej. Okay.
Ja. Det är öppet en dag i veckan, men ändå.
Ja. Det var någon, det finns väl med också i den här planen där den här nya verksamheten Hemlingborg. Mm. Var det också någon avdelning där som precis hade öppnat, som att säga att den riskerar att läggas ner?
Nej, den läggs inte ner helt och hållet, mig vet det lite i varje fall, utan istället för att man ska, det minskar just precis. Så att istället för att kunna till exempel ha, vilket har funnits hittills, att man kunde ha 2 veckor avlösning, 2 veckor i hemmet. Den möjligheten kommer inte att finnas i fortsättningen, utan max 1 veckas avlösning. Mm. Alltså, vilket innebär ungefär maximalt var 4:e vecka. Och eftersom man dessutom kommer att minska antalet platser, så innebär det att alla kommer inte att kunna ha möjlighet att få sina anhöriga till sådana här avlösningsvistelser. Och det är en oerhört dålig ekonomi.
Ja. Ja. Hur mycket pengar handlar det här om? Har ni någon bild av det? Liksom, hur mycket räknar man med att spara in på de här delarna?
Nej, jag vet inte.
En liten uppgift jag har, så är det 5 miljoner kronor för avlösningsvistelse. Och då det handlar om anhörigstöd, så är det, och träffpunkter för seniorer, volontär samordning, så är det 3,8 miljoner. Mm. Den stora siffran är ju bemanningssjuksköterskor, men det är ju en problematik som har funnits så kolossalt länge, så jag tror inte att man löser det med de här 20 miljonerna heller. Mm. Det är ju alla som är på jakt efter sjuksköterskor. Mm. Vad som däremot tycks vara så, att den här schemaläggningen och planeringen, där det är många miljoner, där är det, säger åtminstone en representant på ett av de här hemmen, att det är, kommer de att klara av bara med ändringar av scheman. Behöver alltså inte säga upp folk. Mm. Mm. Det får vi se.
Någon av er sa här att vi förstår behovet av besparingar och sådär. Har ni några alternativa besparingar? Jag tror det var du, Susanne, som sa.
Ja, nej, men alltså, vi hade ju kunnat fått möjlighet att vara med och diskutera lite. Vi förstår, alltså, det här är ju politiska beslut i slutändan, och kommunen har det svårt. Men vi har ju inte fått möjlighet att se. Och vi tänker också så här, hur ser besparingarna ut på de andra andra bolagen eller förvaltningarna, säger jag då, som är gammal kommunarbetare. Varför måste man spara så mycket på just de äldre? Det förstår vi inte riktigt.
Nej. Nej. Men det där låter som, ja, men då får någon annan spara istället.
Mm. Kanske det. Eller så får man öppna plånboken någonstans, skattkistan. Har vi ingen sån i Gävle kommun? Det brukar man ha.
Ja.
Det är synd att man inte bara kan säga rakt ut, ta det av administrationen, eftersom jag åtminstone inte har den kunskapen om hur mycket onödig administration det finns till exempel i kommunhuset. Mm. Men det kan vara värt att titta på det, och på olika chefsnivåer och dylika saker. Men jag utgår nästan ifrån att en klok kommun har tänkt de tankarna själv.
Vi får se det helt enkelt, om de har tänkt på det. Er verksamhet, pensionärsföreningens verksamhet i övrigt, påverkas det nu av några ekonomiska sparkrav? Eller? Ja. Har ni någon bild? Ja, vad säger du?
Ja, alltså, vi söker ju bidrag från kommunen för att få aktiviteter till våra äldre då, i Gävle samorganisation som jag är ordförande i. Och vi har ju fått mindre pengar i år än vad vi brukar få. Och det får ju vi hantera då i olika nivåer. Så det kan ju bli. Vi har skickat pengar till våra föreningar för lite guldkant för deras medlemmar. Mm. Det kommer vi inte att göra i fortsättningen, för det finns inte utrymme.
Så. Guldkanten, vad innebär den då?
Ja, det kan ha varit att man till exempel bjuder in alla 90-åringar på tårta och kaffe. Mm. Eller att man gör några andra aktiviteter för de kanske nya medlemmar. Så. Mm. Det kan vara lite trevligt.
Jag hörde av träffpunkterna, en av deras aktiviteter kan man kalla det, som jag inte kände till. Det var att de har då volontärer som ringer runt till alla som har fyllt 80 år.
Mm. Det har vi gjort inom SPF också.
Ja, jag förstår. Mm. Okej. Okay.
Men jag, för att som svar på din fråga, så påverkar inte detta SPFs verksamhet. Vi lever ju på våra medlemsavgifter.
Ja.
Och dessutom så har just Gavle till exempel en egen lokal som visserligen är liten alltså, men också där det finns möjligheter till aktiviteter. Vad det här kanske har med sig är en ny diskussion om ytterligare verksamheter. Mm. Som kan erbjudas främst då i första hand till medlemmarna naturligtvis. Men
hur menar du att det då kan påverkas av?
Jag bara det att tar man bort både träffpunkter och de här, ja, först och främst alltså kanske det, så kanske det finns ytterligare ett behov av andra aktiviteter som föreningar kan anordna.
Ja. Mm. Har ni möjlighet att gå in då och bistå istället då för träffpunkterna som kanske försvinner?
Ja, men vi är ju ofta öppna för när medlemmar kommer med förslag. Mm. Om man vill börja en cirkel eller att man vill ha någon speciell föreläsare, så är vi ju väldigt öppen för det. Vi frågar ju runt på medlemsträffar och så. Så visst, det kan ju vara så att vi får mera medlemmar till oss. Så kan det ju vara mera på mötena och så. Mm.
Någonstans när det blåser snålt så kan man tänka att er verksamhet är viktigare än någonsin. Mm. Om nu det dras in den här som är då kommunala guldkanten, om man säger det, så får de ideella krafterna gå in och ersätta. Hur ser ni på det?
Ja. Jo, men vi får väl ta nya tag, tänker jag.
Och jag tror att ensamheten är väldigt stor. Alltså, att jag vet inte om det räcker med våra föreningar. Utan det krävs alltså också såna här, något typ träffpunkter i samhället.
Jo, precis. Jo, kommunen kan ju inte lägga ner all äldre verksamhet.
Nej.
Det finns inte.
Det här Gävle som en äldrevänlig
kommun.
Det börjar solkas lite grann, va? Mm.
Det känns så just nu. Det gör det faktiskt. Ja. Man lever nog inte upp till det man har lovat. Det är ju ett WHO-projekt det där. Mm. Det måste man ju hålla i. Mm.
Just det här med träffpunkterna, jag återkommer till det eftersom jag höll på att säga, jag kommer därifrån. Är det någonting, tror ni att ni kan påverka det beslutet nu då? Vad säger du, Pirko?
Jag ser kommunala pensionärsrådet som ett viktigt påverkansforum. Men också, vi har faktiskt personer som är mycket duktiga att skriva. Så jag tror att det krävs alltså även en diskussion inom tidningsvärlden och radion. Mm.
Jag läste en insändare idag från Anders M. Johansson om bussresorna. Ja. Som också är någonting sådär som...
Ja. Det är vi också förbannade för, kan jag säga.
Ja.
Nej, men alltså, här måste man ha en smart telefon om man ska kunna åka buss i framtiden.
Ja.
Och argumentet man säger att man tar bort reskassan, det är för att det ska gå snabbare. Och då tänker jag liksom Agda 92, ska hon åka buss och så har hon en smarttelefon. Men hon kanske köper en biljett. Men medan hon står och väntar på bussen så blir telefonen svart. Och så kommer hon in på bussen och så ska hon logga in och leta efter den där biljetten. Det kommer ta lite tid.
Ja,
så grattis. Jag tror inte att det blir några snabbare bussresor.
Det lät väldigt
opraktiskt.
Ja,
opraktiskt.
Alltså, är ni bussresenärer själva?
Ja, jag åker buss.
Ja.
Jag har haft reskassa och så har jag det här kortet, 65 plus-kortet.
Ja, just det.
Jag bor mitt i stan så jag åker inte buss, men jag reagerar på systemet som verkar ganska så upphittat.
Det verkar väldigt komplicerat tycker jag.
Komplicerat.
Att förstå riktigt på det.
Och har man då reskassa, man kanske nyligen har gått in och lagt in pengar där, 200 kronor kanske. Då kostar ju biljetten 45 kronor nu istället för 32.
Mm.
Eller 36, 32. Men man kan ju gå in då på Extrafik där och få en sån här pappersbiljett som man själv då ska skriva datum på och lämna fram. Man kan tro att det är liksom påhittat allting, som du säger.
Mm. Ja. Vi får se det, hörni.
Ja.
Jag måste säga tack för att ni kom hit.
Okay.
Susanne Falk och Pirko Jonsson, lycka till era fortsatta insatser. Och jag tror, Thomas, att vi går direkt på reklamen kanske.
Reklam.
Hej, Jonas från Länsmuseet Gävleborg här. Jag vill hälsa er välkomna till vårterminen 2024. Är du sugen att se konstnärer som Peter Johansson, Ester Lundvik, Karin Amno Lindberg och Lars Pirak med flera? Välkommen till utställningen Minerad terräng. Där visas nya verk till konstsamlingen de senaste 12 åren. Utställningen har öppet till 7 april. Under våren kommer även samtidskonst visas av Helena Bratt och Hedvig Rasmus Sjöström. Föredragsserien Historien händer här går in på en femte säsong med spännande ämnen ur Gävles historia, såsom kärlek, leksaker och stadsplanering. Visningar baserat på SVTs storsatsning Historien om Sverige går även att ta del av under terminen. En mängd andra föredrag och evenemang händer också framöver. Nyfiken på när, var och hur? Se vår hemsida. Varmt välkomna till Länsmuseet Gävleborg. Vi har fortfarande fri entré.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Errol Garner in a mellow tune och ger istället plats för Ann-Charlotte Bålman. Välkommen till studion.
Tack så mycket.
Vem är du? Frågade jag lite tidigare hur jag skulle presentera dig. Du är bland annat verksam inom Sonta.
Ja, ja, precis.
Och du är åklagare dessutom.
Ja, jag har varit åklagare många år. Just nu jobbar jag på advokatbyrå, men det håller jag i och för sig på att fasa ut. Då. Men 1980 blev jag åklagare och gick i pension 2018. Så jag har ganska stor erfarenhet av det här med våld mot kvinnor till exempel.
Ja. Och det är kvinnodagen vi ska prata om lite grann. Det är alltså nu på fredag, kommande fredag, som är internationella kvinnodagen. Och här i Gävle är det bland annat då ett antal föredrag som kommer att arrangeras den dagen, eller hur?
Ja, det är så alltså nu på fredag den 8 mars så arrangeras Sonta då och i samarbete med kvinnojouren Blåklockan och brottsofferjouren en liten eftermiddag där det är föreläsning i olika punkter. Man ska behandla då våld i nära relation och lite särskilt att gå in på äldre kvinnors utsatthet. För det är något som kanske inte har uppmärksammat så mycket genom åren.
Jag reagerade lite grann just när jag tänkte på det också. Det är inte det våldet som man tänker på i första hand, utan det är yngre kvinnor som blir slagna av sina män och sådär. Men detta är ju någonting som fortsätter långt upp i åren, eller hur?
Precis, det är ju så att den man som har börjat slå sin kvinna, och det brukar inte vara fråga om en engångsföreteelse, utan det är något som fortsätter. Man brukar ju prata om våldets normaliseringsprocess. Och man brukar också säga att våldet går inte i pension. Och det här innebär ju att en kvinna som då har utsatts för kanske både fysiskt och psykiskt våld under många år, hon har ju då vant sig vid detta, och man kan ju tycka att någonstans bör det ju få vara nog och att hon kan få stöttning att försöka ta sig ur det här. Det är ju så just med äldre kvinnor också, att en man som hon då lever med kan ju till exempel drabbas av demens, och då blir faran ännu större för henne och relationen kan ju sluta med hennes död. Jag vet, jag hade, ja, det är ett antal år sedan nu, så var jag uppe i hovrätten med ett ärende, och där det var en kvinna som var i 70-årsåldern och som gång på gång hade misshandlats av sin manliga relation då, så att säga. Och det var, ja, det var tragiskt kan jag säga, att konstatera att det bara hade pågått. Jag hoppas att hon efter det tog sig ur det, men det krävs en hel del stöd, och det krävs också att omgivningen vågar fråga. Det gäller ju allt våld i relation. Att man vågar lägga sig lite och försöka att nå kvinnan.
Du ska prata lite speciellt om den rättsliga vägen, eller hur man tar sig in i rättsapparaten.
Ja, jag kan säga det här programmet då som blir på fredag eftermiddag på Stadsbiblioteket i Gävle, där kommer Carina Hast från Blåklockan att efter ett inledande föredrag av Kristina Mickelsson från Sonta, så kommer Carina Hast då att tala om våld mot äldre kvinnor. Och efter det så är tanken att jag ska prata om våld mot kvinnor och möjligheten att lagföra, och då sett ur ett historiskt perspektiv. För det är ju så att på senare årtionden så har man ju gått in för att försöka ge ännu bättre verktyg för att det här våldet ska bli lagfört, och utan att kvinnan ska behöva anmäla. Sen kommer det också, kan jag säga, att 15.30 så kommer det, tror jag, en ganska spännande punkt om sisterhood, som är digitala tjänster och processer och för att, som jag förstått det, samla bevisning digitalt om för framtida bruk, och framförallt så att gärningsmannen då inte ska kunna komma åt den när saker har hänt, så att säga. För det är ju så att en kvinna som har blivit misshandlad då, till exempel, hon kanske inte direkt orkar bestämma sig för att hon ska anmäla mannen och se till att det blir en lagföring och försöka komma ur situationen. Men då kan man ju dokumentera skadorna, och det är ju väldigt viktigt om man senare ska försöka lagföra. Jag tänker då på bilder, filmer, att man har en liten berättelse och datum för när saker har hänt.
Som man på något sätt då sparar så att inte motparten kommer åt det, va?
Precis, för det är ju där som motparten många gånger kanske försöker att göra allt för att kvinnan inte ska ha den här bevisningen tillgänglig. Och då är tanken, som jag har förstått det, men som sagt, det här får man höra mer om på biblioteket på fredag då, men tanken ska väl vara att man kan lägga in det här i den här appen, och att den här appen inte ska vara nåbar då för motparten, så att säga.
Din del då, om vi går tillbaka till den då, det här med lagföringen av det hela. Har du, vi kommer naturligtvis att gå dit och lyssna på det här, men du kan ge kortversionen av vad?
Ja.
Vad kommer du att betona?
Jag kommer väl... Ja, dels så tycker jag, om man tycker att det här arbetet går långsamt, så tycker jag då får man titta lite i ett historiskt perspektiv om kvinnans rättigheter överhuvudtaget. Och det kommer jag ju att gå in lite på. Vi vet ju till exempel att kvinnor i Sverige fick rösträtt först genom ett beslut 1919, och första gången var det 1921 då. Och vi vet ju också att kvinnor länge stod under sin makes förmynderskap. Det var bara ogifta kvinnor då som blev myndiga vid viss ålder. Men så småningom så har man ju lagstiftat, och det har blivit en jämlikhet i de här punkterna. Men om man tittar då i ett historiskt perspektiv och går framåt i tiden, så var det ju så, det minns jag mycket väl, när jag började som åklagare en gång i tiden, när det då gällde misshandel som inte var grov och som inte begåtts på allmän plats, som man sa. Det vill säga misshandel som till exempel hade begåtts i hemmet och där det sällan finns vittnen. Var det då misshandel på enskild plats, då var det så att åklagaren fick åtala endast om målsäganden hade angivit brottet till åtal, alltså anmält det, eller om åtal var påkallat ur allmän synpunkt. Och det är ju ofta så, och det var så då, att den kvinnan som har gjort en anmälan om misshandel, hon kanske är med på tåget från början, mannen blir inte anhållen, och så börjar bearbetningen på henne, relationen fortsätter, och det här ska hon väl ta tillbaka. Ja visst, många gånger så var det ju så att kvinnan tog tillbaka, det fanns ingen angivelse, och det var naturligtvis också, får man nog säga, lite arbetsbesparande för polisen att om åklagaren också sa att det var inte påkallat med ett åtal ur allmän synpunkt, då kunde man skriva av det ärendet, för det fanns naturligtvis massor av annat att jobba med. Men så småningom så har man ju blivit mer varse då om betydelsen av att man faktiskt stöttar kvinnan i det här, och att den här åtalsregeln inte var bra. Det är ju också så att det krävs ju för att man ska ha framgång med en lagföring att kvinnan i första hand är med på tåget och medverkar till att man kan ta upp bevisning, säkra skador, läkarintyg och så vidare. Och då var det så då att 1982 så tog man bort den här regeln. Och det var faktiskt Torbjörn Fälldin bland annat som skrev under den propositionen om ändring i brottsbalken. Och då blev det ju så att misshandel på enskild plats, ja, det var allmänt åtal. Det krävdes inte att kvinnan angav eller att det skulle vara påkallat ur allmän synpunkt. Och då blev det ju mer att man inriktade sig på att faktiskt lagföra och försöka hjälpa kvinnan.
Det är ju en historia i det här, som jag tänker på sånt här med våldtäkt inom äktenskapet var ju liksom någonting väldigt svårbevisat och svårt att föra in i rättsliga åtgärder, eller hur?
Ja, visst. Det var ju något som, det kan man väl läsa om, att omkring 1965 så börjar man ju mer att rikta ljuset på det här, och så småningom så blev det ju också fällande domar för våldtäkt inom äktenskapet. Det blev en helt annan syn, och den här synen den har ju fortsatt. Kvinnofridsreformen har ju fortsatt med att man införde det här brottet grov kvinnofridskränkning, som ju poängterar det här med kränkande behandling, och att man då ser allvarligt på ett antal händelser. De måste ju vara minst två då, inom en period av 6 månader brukar man ju säga. Så allvarligt på händelser mot kvinnan, alltså misshandel, olaga hot, så att då blev det så att säga straffhöjande. Numera är ju ett minimistraff på 1 år för grov kvinnofridskränkning.
Jag tänkte på någonting jag hörde här, hur Macron i Frankrike har eller driver fram nu att abort blir grundlagsskyddat. Det är ju också en sån här kvinnoskyddande åtgärd. Det första landet i världen där det blir en grundlag. Det finns väl någon utredning på gång här i Sverige, men det kommer ta många år innan vi är där att kunna åstadkomma den här. Är det någonting som du har reflekterat över?
Ja, alltså jag har inte reflekterat på annat sätt än att man har ju sett länder som har förbjudit abort.
Ja, det går åt andra hållet.
Och det går åt andra hållet. Så på det sättet kan man ju tycka att det här är friskt, att man verkligen lagstadgar då, grundlagstadgar.
Ja.
Sen är ju det inget lätt beslut för kvinnan kanske i det enskilda fallet. Men det är ju skrämmande tycker jag hur man i vissa länder resonerar som så att även den kvinna som har varit utsatt för övergrepp och blivit gravid, hon ska inte kunna få abort.
Mm. Mm. Det går åt två olika håll i världen det här. Vi vet inte riktigt vad i amerikanska delstater där i princip abort har blivit olagligt.
Ja.
Mm. Och en tillnyktring då får man väl säga det som sker i Europa att det går kanske åt lite annat håll.
Ja.
Ja.
Även om det väl finns länder, jag tror Polen har väl gått åt det andra hållet också.
Jajamän, det är ingen enhetlig bild
Nej,
i Europa
det är
på
inte.
Sätt.
Det är inte.
Hör du, jag ska tacka för att du kom hit och berättade om kvinnodagen och vad du kommer att prata om där. Har du någon?
Ja, om jag bara får lägga till så är det ju också så att klockan 16 på fredag så blir det en paneldebatt som Gunilla von Wachenfeldt leder och med till exempel åklagare och domare och polisutredare ska väl också vara med. Och klockan 17 så kommer advokat Carina Abrahamsson att berätta om hur det är att företräda brottsoffer från polisanmälan till avslut. Jag tänker, det handlar ju om stödet för en kvinna och det här med att man kan få ett målsägandebiträde.
Många olika aspekter på detta. Och det sker var då någonstans?
På Stadsbiblioteket i Gävle på fredag den 8 mars. Alla är varmt välkomna och jag hoppas verkligen att vi kan nå de äldre kvinnor som kan behöva stöttning.
Tack för att du kom hit, Ann-Charlotte Bollman. Och
tack.
Vi går på vår bluesinslag. För nu handlar det om maj.
'60-talet kom till stor del att handla om den brittiska popinvasionen. Och jag skulle säga att det känns det fel att inte spela The Beatles när vi är inne på den perioden. Ungdomen revolterade mot den äldre generationen. Och ibland verkade det som om stridsropet löd. Protest mot det mesta och ner med hut och hyfs. Så vi låter väl det provokativt långhåriga bandet The Beatles framföra budskapet "Kör över Beethoven". Eller "Roll Over Beethoven", skriven av Chuck Berry.
Roll it over and move on up, just travel further and reel and rock.
Man gör klart att den här låten inte riktar någon som helst kritik mot den store Ludwig van Beethoven. I sina memoarer Chuck Berry, The Autobiography, berättar Berry att måltavlan istället var hans syster Lucy som la beslag på familjens piano så att sjuken aldrig fick tillträde till det. Och att hon därmed var skyldig till att rock'n'rollens utveckling försenades med åtminstone 20 år. När jag hör jämnåriga tala om 60-talet tycker jag alltid det verkar så glättigt. Och kanske har jag själv också en tendens att framställa 60-talet som ett glädjens och framtidstrons årtionde. Trots att jag egentligen upplevde väldigt mycket av tvång också under 60-talet. Åtminstone under första halvan. Redan som barn på 50-talet fick jag lära mig att säga det som de vuxna ville höra. Så när någon frågade hur jag mådde svarade jag alltid att jag mådde bra. Även om det ytterst sällan var sant. 60-talet kom att bli ett decennium för revolt, även för mig. Men min blev inte riktigt lik den 60-talsrevolt man ofta talar om. Min var tystare, mer introvert, medan de brittiska bandens framtoning generellt var utåtriktad. Och vi ska lyssna på Londonbandet The Pretty Things, som väl var det stökigaste och ruffigaste av de tidigt bluesinfluerade brittiska banden. Det blir Bo Diddley's Mama, keep your big mouth shut. Håll käft, morsan, på svenska.
Your big mouth shut.
från London kom också Dimeliner Sekt, som jag kanske höll en lite finare fasad på revolven. Revolten, ska jag säga. Inga revolver här inte. Men avståndstagandet från den äldre generationen och dess värderingar och vanor var ändå tydligt. De får avsluta dagens dos av oljud med Bloodhound, en cover på Larry Brights hit från 1961. Och det är rått och det är stökigt. Well, I'm a bloodhound, baby, and I'm on your track. I know there's something going on now, every time I turn my back. And I don't like what's going on. You better tell that dog now to keep away from you. He better chase out of cab like he's supposed to do. 'Cause I know I don't mess around. Keep you on my chain. Oh yeah. I'm a hound dog, baby, and I won't give up. I'm gonna find that dog chasing my pup. Then I will lay his body down.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Nu lämnar vi blues och reklam och kastar oss över veckans heta diskussion med vår panel som den här veckan består av Kari Littmark, Salin, Ann-Charlotte Bålman. Nu fick jag det rätt, va?
Ja, kallas Lotta också.
Ja. Ja. Och Bosena Meschinski.
Nu var du duktig, Sven.
Ja.
Klara alla tre.
Ja. Jag brukar ha ett bekymmer med det. Och jag har fortfarande bekymmer med att stava Meschinski. Men
det var ganska... Du hade klämt in det sen, så det var trött.
Ja.
Jag satt den bak och fram.
Nu rättar vi till mickarna, så nu kan vi kasta oss över dagens första ämne. Och det anknyter till vad vi har pratat om här tidigare i programmet, nämligen de kommunala neddragningsplanerna för att spara pengar. Vi har pratat om träffpunkterna, om anhörigcenter, bussresor som blir dyrare, vårdinsatser som dras ner och så vidare. Förslagen då att spara pengar på till exempel anhörig vård och på träffpunkterna och så vidare. Nu får ni välja. Och om ni befinner er i den situationen, Kulturhuset Agnes eller träffpunkterna. Vad säger du, Lotta? Är det någonting som är det, känns det som ett val som man kan göra?
Ja, måste man göra det så är det ju så. Ja. Jag tycker kultur är viktigt. Men jag måste säga att jag har varit ganska kritisk mot Kulturhuset Agnes och den stora budgeten. Och det har ju också blivit tillägg där. Och jag tycker för äldre personers hälsa och välbefinnande överhuvudtaget. Det handlar ju om folkhälsa, att man ska ha ett bra liv. Även som äldre så tycker jag det är förskräckligt att man drar ner, eller funderar på det i alla fall, har förslag på det, drar ner just på aktiviteter som gäller till exempel äldre personer. Det är ju de mest sårbara grupperna som man nu tänker sig att man ska spara in på åtgärder för att de ska må bättre och ha det bättre. Så det är mitt svar. Sen kan man väl, som vi pratade lite om här tidigare, så kan man ju hoppas på att Kulturhuset Agnes, att man kommer att ha aktiviteter där och fånga upp äldre personer och ta över så att säga de här uppgifterna då, att det kan fasas över när det kommer igång.
Kari, vad säger du?
Ja, egentligen är det ett omöjligt val. Mm. Så att det gäller att hitta någonting praktiskt, och då kanske det är då att hitta något hörn där i Agnes. Och Agnes var ju en bra satsning. Man samlar ju en massa kultur där som kostar ju på annat håll annars där de skulle vara. Men just att ställa sig inför såna här val är ganska orimligt eftersom det har med statsbudgeten att göra. Så att det är ju regeringens fel att det blir såna här dumma val, anser jag. Mm. Ja.
Vad säger Bosella?
Ja, jag tycker det är att jämföra äpplen och päron. För det är ju så olika mängd pengar. Jag menar, Agnes kostar ju snart 500 miljoner. Och de här träffpunkterna kan inte kosta särskilt mycket. Det är ju volontärer som bakar bullar hemma och så vidare. Så det är ju lite fel att jämföra det. Men sen är en plusgrej med Agnes, får jag väl säga. Det sägs att det ska bli en turistbyrå där. Det har vi ju saknat i många år.
Ja, men vi äldre behöver inte så mycket hjälp av turistbyrån.
Ja, men om du börjar irra. Nej, men Sven, vi får väl besök.
Ja, så är det.
Och
ja,
kan gå det och hämta. Så att, ja, jag tycker inte det är jämförbart, måste jag säga.
Det är ju lite grann i den politiska... Jag lyssnade på kommunfullmäktiges möte, och där är det ju då oppositionen skjuter in sig väldigt mycket på det här svindyra Agnes mot de andra besparingsåtgärderna och så vidare. Men det finns kanske andra förslag där på du, Kari, som slår vakt om Kulturhuset, jag vet det, ser du några andra besparingsåtgärder som man skulle kunna ta till i det här hårda läget?
Alltså slå vakt om Agnes har ju att göra med att det står där. Det är lite dumt att ha det som någonting att klaga på nu. Det är ganska kortsiktigt och korkat. Att de inte har något annat att köra in sig på, det tycker jag, det är obegripligt. Men vad man ska spara på, ja, det här med bussbiljetterna, det sköter väl regionen. Det är bara några extra linjer, jag tror till Hemlingby och sådär, som kommunen kan sätta till lite extra. Och då har de ju dragit bort, så där har de ju redan sparat. Så att, jag tycker inte de ska spara något mer nu, det räcker.
Jaha, okej. Okay. Mm. Men om det behövs ändå besparingsåtgärder för att få det hela
då
att gå ihop?
Plingelingeling, lilla blåbruna regeringen är med sina 6 miljarder till sjukvården. Det kanske behövs lite till annat också och ganska mycket mer, eftersom banker och annat går som tåget. Där finns miljarderna. Mm. Det var att plocka ut dem och skicka hit. Inga problem.
Nu har vi ingen från regeringen här som kan besvara sig de här synpunkterna. Du kan försöka låta.
Alltså, jag håller med, Kari. Jag tycker att man har varit väldigt frat här till exempel mot bankerna. Så det finns väl egentligen ställen där man skulle kunna plocka in lite mer. För man kan ju inte beskatta den enskilda individen med någon normal inkomst i Sverige mer. Det kommer säkert att höjas så småningom, men alla slås ju om att sänka skatten. Men det finns ju som sagt inkomster att plocka in skatt på, eller hur man nu lägger upp det.
Bosena, ser du några besparingsmöjligheter?
Nej, men jag tänkte på ett annat sätt. Gävle kommun som organisation ligger ju väldigt dåligt till när det gäller företagsbemötande och på såna här rankingar de gör. Jag tänkte om de kanske kunde bli lite mer företagsvänliga, så vi får hit fler företag och därmed får in mer skattepengar, så kanske vi kan ha både träffpunkter, anhörigcenter och Agnes då. Mm. Fast jag tycker Agnes blir onödigt dyr.
Okej, men det låter som en lösning på väldigt lång sikt det där, va?
Även ja, om man... men man kan ju börja tänka tanken. Och varför måste man dra in på de svagaste människorna? Det tycker jag är sorgligt alltså. Mm. Det är för de dör ju ändå snart.
Ja.
Det är väl därför.
Ja. Det var väl som en av de här volontärerna sa i vårt inslag att ja, men om de skickar hem oss och vi sitter ensamma och blir psykiskt sjuka och så där, så dör vi ju fortare. Det är kanske det de vill. Mm. Lite cyniskt. Mm. Nej, sådana cyniska tankar är naturligtvis inte som styr den här verksamheten. Men det verkar ändå som att de här reaktionerna är väldigt allvarliga från äldre, ensamma och så vidare. Att det kommer att påverka dem i väldigt hög grad. Mm. Mm. Eller vad tror ni?
Nej, men det kanske får bli mer Röda Kors-insatser och att andra organisationer kliver in. Kan jag tänka mig. Man kunde väl ha någon träffpunkt på Röda Korset eller någonting.
Mm. Mm. Då gör jag ju insatsen då. Hur länge har de funnits, de här träffpunkterna? Jag vet inte så många år. Fem kanske?
Nej, lite längre. 10 år minst har Brunnsgatan 59 funnits. Mm. Och den här på Kaplansgatan 2016 eller något sånt där. Mm. Så de har funnits ett tag.
Mm. Mm.
Och blivit en väldigt viktig del för väldigt många människor, har jag förstått.
Ja. Och billiga att driva, det måste de ju vara. Mm. Alltså.
Och bra kommunal satsning. Det var bra tänkt.
Ja. Och jag tänker som de här träffpunkterna, man behöver inte vara någon medlem eller någonting, det är bara att gå dit. Jag hörde talas om en bekant till mig och hon sa hon hade varit dit med väninna. Och man kan gå dit och fika och det var billigt och bra.
Ja.
Det är ju så.
Fika till självkostnadspris. Det
ja,
är det,
för alla.
Det. Ja.
Även yngre får nog följa med.
Jag kom dit i förra veckan och så det var fullt med folk som satt och tittade på någon gammal svensk film från svartvit historia med... som naturligtvis finns att få tag på även på olika play.
Ja visst, streamar ju den där.
Ja, men just det här att sitta gemensamt och titta på film, det var vad de...
Då kan man till och med få prata under filmen. Det får man ju inte när man går på bio.
Nej, men jag kommer att tänka på en lösning som jag har sett själv utanför Zürich. En utbytesstudent till oss som flyttade dit när hon återvände till Schweiz. Och där var det blandat i det hyreshusområdet med äldre och studenter. Till och med i samma våningsplan, att man blandade äldre och de som studerade. För det kan ju vara ganska fint om äldre får träffa lite yngre också. Det är ganska uppiggande. Så att någon blandning någonstans kanske. Man får börja tänka om på ett nytt sätt.
Det har man ju i Hemlingby. Det har man ju från små till... gamla.
Hemlingborg där uppe.
Ja, men där läste jag nyligen att det har uppstått ett annat problem. Då trodde ju kommunen att alla skulle cykla eller åka buss dit. Men det gör ju inte folk, särskilt inte de som jobbar och ska lämna och hämta barn och sådär. Så nu var det som brist på parkeringsplatser. Nu måste de bygga ut dem eller de får stå vid ICA Maxi eller någon annanstans. Så det var inte genomtänkt.
Inte? Nej.
Eller så var det.
Ja, men de skulle lägga ner någon del av den där Hemlingborg också.
Aha.
Ja, det handlar om det här anhörig avlastning. Tror
just
jag
det.
Mm. Oj då.
Nog så värdefullt. För det, det är jobbigt att ha dementa anhöriga.
Mm. Det överlevnads.
Vi pratade om det här tidigare med SPF förklarade för mig. Att det handlar alltså om att dra ner då så att det här att kunna få anhörigstöd eller...
Avlastning
varannan vecka. Nej, det kanske skulle bli var fjärde vecka eller någonting sånt där istället.
Alltså, de vet ju inte vad de snackar om, de här ungdomarna.
Nej. Nej, så kanske det. Hörrni, jag tror att det blir tillfälle att återkomma till de här neddragningsplanerna. Vi har många heta sådana här ämnen om, inom vården bland annat, vet jag. Vi ägnar oss åt någonting annat då som kanske är lite ledsamt, tycker jag. Det här att profilföretagen har lämnat Gävle i så hög utsträckning. Pratar om Pix, Läkerol, Bockens kryddor. Allt det här som har doftat...
Kockens kryddor.
Bockens
kryddor, sa det, va?
Sa jag. Jag läste här, jag har skrivit Kockens kryddor.
Ja, men då
kryddor.
Så. Ja. Låt.
Det blir liksom en profil som försvinner från Gävle. Eller tycker ni att vi har fått någonting annat istället?
Jag tror inte att det är typiskt för Gävle. Jag tror att det är väl så i svenska näringslivet överhuvudtaget att man lägger mycket tillverkning utomlands med billigare arbetskraft och sånt, det tror jag. Men det är klart att vi ser ju Gävle, men jag tror inte att det är typiskt Gävle, men tråkigt.
Mm. Vad säger du, Lotta?
Ja, jag tycker också det är tråkigt, och det är väl som du var inne på, Bosenna. Gävle kommun ligger ju inte så bra till när det gäller det här med att vara attraktiv för näringslivet och för nya företag. Och där kan man ju hoppas på att man blir bättre på att tala om. Jag menar, det finns ju en hel del positivt att säga om Gävle. Man hoppas ju att Gävle ska lyfta lite mer. Och kanske när Agnes nu blir klart. Och...
Mm. Men Microsoft då? De kommer ju hit.
Ja. Och det är ju ett större företag. Det är ju inte ett... Okej, det är på sitt sätt ett profilföretag. Men det man saknar är väl kanske det här du var inne på. Lukt- och smakföretagen. Man skulle önska att det var lite mer av den varan.
Lite med lokal anknytning. Ja. Det kan man inte säga att Microsoft är.
Nej.
Nej, inte än.
Det är amerikanska lagar som gäller där när facket ska in. Så ja. Det är knappast ens svensk, Sverige där, förankrat.
Men där fick de väl väldigt bra, vad jag kan förstå, elpris av kommunen.
Jajamän, rabatt med 94%.
Det är en bra rabatt.
Det skulle jag också vilja ha. Ja. Men man kommer ju aldrig att veta om vinden ligger på från öster nu när det inte blir någon kaffedoft.
Ja, men kaffedoften har vi väl kvar fortfarande?
Ja, vi har en kvar som har jobbat där då.
Ja. Men då så. Då är det ingen fara.
På 80-talet så var vi kanske 500 totalt. Någonting. Nu är de väl knappt 100 som jobbar i Gävle.
Ja.
Men de finns kvar. De rostar kaffe. Det gör de fortfarande.
Vilken tur.
Ja, men inte mycket. Det var inte så länge sedan vi... gamla trotjänare där var på visning. Men de för en, jag ska inte säga tynande tillvaro, det är väl att ta i, men en mycket mindre tillvaro än tidigare.
Men det finns de som upplever Gävle som positivt. Jag var med på ett möte med Naturskyddsföreningen där havs- och vattengruppen från hela landet träffades. Det kom alltså folk från söder och norr hit till Gävle. Och de berömde Gävle jättemycket. Så att det finns de som gillar Gävle som kommer utifrån.
Vad var det som var bra då? Tyckte
de? Ja, men de tyckte liksom snygg stad sådär.
Ja, det är en trevlig stad. Mm.
Och vi gick ut med Gavleån och fick veta att det finns 27 olika sorters fisk i Gavleån. Oj. Och en som heter Vimma hade jag aldrig hört talas om. Och den är så speciell just i Gavleån så folk kommer från hela landet och fiskar Vimma. Så där har vi lite turister. Det är bra.
Mm. Nej, men jag är själv inflyttad för... över 50 år sedan. Men jag tycker att Gävle är en trevlig stad. Det finns, den har allt. Den har nära till Stockholm och Arlanda och hela världen. Och, så.
Och havet.
Ja.
Ja, jag som är född i staden, jag tycker ju att det är en jättefin stad. Mina barn har synpunkter, de har lämnat stan och de lär inte återkomma. Men jag tycker precis som du, Bosenna, den ligger bra till läge mot Arlanda, Stockholm och så vidare, och även norrut.
Ja.
Och det är ju en stad med många gröna lungor, om jag får uttrycka det så.
Efter 1869-branden.
Ja.
Just det.
Ja.
En stadsbrand då och då gör mycket för stadsmiljön.
Ja. Ja.
Nej, men jag tycker det går jättebra att bo i Gävle. Jag är och förblir kulla till själ och hjärta, håller på Leksand. Men jag bor gärna i Gävle. Jag vill inte flytta tillbaka till Falun.
Jag kan säga att just den här lukten då betyder väldigt mycket när man kommer hit. Jag kom till Gävle första gången när det blåste nordostlig vind när jag steg av tåget här. Och, ja, det var ju en väldigt angenäm lukt. Och jag tänker på det, jag, då bestämde jag mig, ja men här ska jag vara. Jag hade flera jobb att välja på.
Du hade inte träffat Lisa då då?
Nej, det var senare.
Men var det kaffet som luktade?
Det var kaffet som luktade, ja. Jag vågar inte tänka på vad som hade hänt om det hade varit sydostlig vind från Korsnäs. Det hade inte blivit samma sak.
Det skulle utskär.
Ja, de luktar väl mer.
Ja. Okej, okay, ja, men lite positiva bilder av Gävle har vi. Vi jobbar på Gävlebilden, hörni. Mm. Den stora frågan då, NATO äntligen slut på den här långa följetongen. Snabb fråga till er alla. Känner ni er säkrare nu i tillvaron?
Absolut inte. Och dessutom så har det blivit ännu värre eftersom ett specialavtal mellan bara Sverige och USA om att de ska få härja fritt på 17 ställen i Sverige. Där gäller bara amerikansk lag. Så att om de här amerikanska soldaterna knullar runt och håller på och rånar och grejar så blir det ingen dom i Sverige. Utan de får hålla på tills de kommer tillbaka till USA och kan bli dömda där. Mm. De har ingen samtyckeslag.
Det beror väl lite på om Trumpen kommer tillbaka.
Ungefär. Vad säger du, Lotta?
Ja, jag tycker det är svårt att veta. Mm. Samtidigt så är ju läget i världen. Vi hamnade väl i en situation här med så många allierade runt omkring så att det var svårt att undvika det här.
Det är Putins fel. Att nej. Gick med NATO.
Jo. Ja. Lite grann har väl det stressat på det, det tror jag.
Känner du dig tryggare nu på sena?
Jag vet inte. Jag borde väl kanske göra det. Men jag är inte så insatt. Jag kan inte så mycket som du, Karin, kan till exempel. Mm. Men ja, jag tyckte nog att vi skulle gå med. Det måste jag säga. Mm. Och jag tycker det är skönt att alla har skrivit under nu.
Ja, okej.
Okay. Mm. Ja, men det jag är inte alls
du,
där.
Du är oroad.
Nej, alliansfriheten tror jag är mycket säkrare. Och just att vi kunde ha en annan roll. Vi kunde bidra till medla i konflikter. Det kan vi inte nu. Och det här att dokumentet, när det är påskrivet, det ska fraktas alltså på skrivet papper över till USA. Mm. Så att det är USA som styr. Även om de säger nej, det är liksom en pakt, alla lika inflytande. Mm. Det är inte alls det. Utan det är USA som styr. Så blir det Trumpen, då vet du 17.
Nej, det är det.
Och pengarna går ju till det så kallade försvaret, krigsmakten och krigsmateriel nu. Som vi skulle behöva till gamla, till skola, till sjukvård. Mm. Alltså, det är oacceptabelt.
Vad tycker du, Sven?
Jag tycker nog ungefär så där att hade vi något val egentligen. Det var väl... Mm. Jag kände så, men jag ska inte tycka i det här sammanhanget, utan det är ni som har... Mm.
Ja. Alltså, någonstans så tror jag det här med att det går åt mer pengar för krigsmateriel och försvaret. Det tror jag inte vi hade kommit ifrån. Sen blir det väl ännu dyrare naturligtvis med NATO. Men vi har ju levt i en värld där vi liksom bara rustar ner och så plötsligt så upptäcker man att det här håller ju inte.
Det vet vi inte.
Det som är EU, det kostar mycket pengar att vara med där också.
Ja, men
jag tycker att vi ska vara där.
Då kanske vi får tillbaka en del pengar där
ja,
också.
Vi kan ju ansöka, jag har krångliga ansökningar.
Ja. Hörrni vänner, vi börjar, jag tittar på min klocka här och den börjar gå mot, hinner vi med någon fråga till? Bokrean, har ni varit där och botaniserat? Betyder den någonting för er nu?
Nej, ingenting.
Ingenting, säger Bosena.
Ja, alltså. Ja, jag var det där, men jag köpte barnböcker och det tyckte jag var jättekul att hitta lite sånt.
Mm. Barnböcker.
Det var barnböcker för dig också. Mm.
Annars är det biblioteket som gäller. Ja. Fast de har inte det aktuella, men ja, ibland är det aktuella på rean också. Det är jättekonstigt.
Det är skillnad.
Det är jättekonstigt, ja.
Köper ni inte böcker överhuvudtaget nu då, eller? När köpte du en bok senast?
Jag köper böcker då och då. Jag köpte till exempel Himlen nära av Lo Dagerman, en fantastisk bok. Så läs den. Finns säkert på biblioteket också.
Jag läser böcker där jag hittar dem. Eller jag får av min dotter ibland. Så där. Men jag köper inga böcker. Inte till mig själv i alla fall. Men jag läser och jag ger bort dem.
Och Kari går till bibblan, sa du?
Ja, och sen kan det bli någon specialare som kanske inte dyker upp på bibblan. Då kan det bli Naomi Kleins doppelgänger. Väldigt bra nu när det gäller Gaza. Alltså hela problematiken där. Och hon är judinna så att hon kan yttra sig på ett annat sätt. Hon gör det så bra.
Alltså det är svårt att greppa det där Gaza.
Men... Ja, men hon, man kan få lite ledning av henne. Faktiskt.
Mina kära vänner, vi hinner inte ta Gaza-debatten nu. För vår tid är ute. För den här gången ska sägas. Mm. Vi lyssnar på lite musik istället.
Tack för idag.
Vad har du på gång, Thomas? Åh, Nat King Cole. Ja. Ja, vi kanske hinner lite John Lennon på slutet. Vi ska se om... Tack i alla fall till Lotta, till Bosena, till Kari.
Hej då. Tack Sven.
If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. I get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to L.A. More than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You'll see Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Banana, Kingman, Barstow, San Bernardino. Won't you get hip to this timely tip? When you make that California trip, get your kicks on Route 66. Timely tip when you make that California trip. I get your kicks on Route 66. I get your kicks on Route 66. I get your kicks on Route 66.
Route 66 med Nat King Cole. Det var ett tag sedan vi hörde den, va? Hörrni, tiden börjar så småningom lida mot programmets slut. Men vi hinner med lite grann ytterligare, tror jag. Lite grann om vad som händer i veckan, tänkte jag. Till exempel ser jag i Det händer-presentationen i en av stadens tidningar, Gävle Dagblad. Där står det då att imorgon blir det öppen repetition med Gävle symfoniorkester i Gevalia-salen. Det tycker jag är en häftig grej. Jag ska gå imorgon, absolut. På torsdag, framgångsrik egenutgivning med Mats Lundgren, uppvuxen i Gävle. För dig som skriver och planerar att ge ut en bok, föranmälan till Jan Erlandsson, som ni känner väl. Många av er. Och på onsdag också mobilt skriv och berätta café Rullande pennan med Lisa Persdotter. Och det är Andreas Salen Gävle klockan 18. På fredag har vi då talat ganska mycket om den här föreläsningskavalkaden under internationella kvinnodagen. Och det sker ju på stadsbiblioteket från 14 till 18 ungefär håller det på. Och på kvällen då är det klassisk musik med Pöntinen spelar Schalabin. Vad heter han? En rysk kompositör. Det är alltså Roland Pöntinen, piano och Gävle symfoniorkester. Gävle konserthus klockan 19. Och på lördag så var någonting som lät intressant som heter konstmusik, gravitation, levitation. En konsert med 7 professionella musiker inom nutida musik. Nu kommer de samman med 3 akter i en gemensam konsert. Och detta sker då på Gävle Silvanum, tror jag det ska vara. På kvällen är det ju sen Bo Kaspers orkester på Gävle konserthus. Det får man ju inte bomma. Och på söndag är det en konsthistorisk visning, historien om Sverige, siden, samhet och pudrade peruker. Länsmuseet klockan 14 till 15. Radio Gävles verksamhet är ju tills vidare, vi hoppas tiden är kortare än beräknat. Det sker enbart på webben. Man går in på radiogävle.se. Det ni som lyssnar nu har ju gjort det, så att ni kan väl berätta för er omgivning hur man gör. Radiogävle.se, och sen klickar man på seniorradion uppe i listan där, och då får man fram veckans program. Och den vägen tror jag också vi kan gå för till exempel Studio 64 ikväll. Söndagens predikningar från Hedvigslunds kyrkan. Blues med Sven-Erik Lundberg. Ni som vill ha ytterligare, inte nöjer sig med den här kvarten vi har i seniorradion. Imorgon mellan 17 och 18 sker det. Countrytimmen är det på torsdag. Och på fredag 10 i topplistor från då det begav sig, presenterad av Timo Heino. Och på lördag är det ju som vanligt Radio GSK, Finska klubben i Gävle, som har sitt önskeprogram och följt av pop- och rocktimmen med Mikael Persson. Ungefär så. Jag tror vi hinner lyssna ett litet tag på en avslutningslåt här med John Lennon, Woman. Thomas och jag, Sven, tackar för oss och vi hörs.
Seniorradion Gävle. 102,7 MHz.